Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag sitter i min bil ganska nära lägenheten du bodde i under många år på Erstagatan. Jag hade sån jävla tur nyss.
Erstagatan 24. Jag bodde även på Erstagatan 23. Ligger den här lilla pressbyrån kvar där i Erstagatan 24?
Jag sprang in på ett fik som heter Pomoflora. Jag tror att jag höll på att liksom sprängas invärtes av att kissa på mig. Och så är det stängt. Och så riktar jag mig med en vädjande blick mot de människor som står och ställer.
Du hade kunnat pissa utomhus kanske.
Det är väldigt mycket folk i omlopp idag. Solen skiner och det är liksom... Och så säger människan så här: självklart får du låna toaletten fast vi har stängt. När någon gör det mot en...
Jag vill liksom, människan är god.
Människan är god. Och jag liksom, den här dagen har varit ett töcken av liksom, nu kommer de här pollenattackerna. Jag känner mig liksom, som att går omkring som en zombie. Jag känner mig liksom som Lazarus, om det nu var Lazarus. Återuppväckt från de döda tack vare en random människas godhet inne på ett fik där jag fick liksom kissa ut 4 liter kiss. Nu sitter jag här och tror på människan igen. Men det känns fantastiskt.
Det är inte bra för vår film att det är bra väder, måste jag säga. Det här oroar mig radikalt. Vi har ju tjatat så mycket om det. Jag skiter i det.
Det är kallt.
Vi är lyckliga för att den här filmen, Den sista resan, har rullat på så fint. Har man inte sett den, tycker jag man ska se den. Jag kan säga det så här i början av podden. Jag står för det. Men du har ju som ett mantra... När du kört runt oss, för det är verkligen du kört runt oss i Sverige liksom, varit inne på den här norska väderappen Yr för att se att nej, det får
hur
inte.
Hur lyckades den norska väderappen Yr positionera sig så otroligt väl? När den dök upp så minns jag...
Hela dokumentären på Netflix.
Såklart som många, man har såna ögonblick, tech-ögonblick i sitt liv. När jag satt med min första iPhone, oj! När man mässar med varandra så blir det chattbubblor. Det ser inte klokt ut. Fan, vad man ser dialogen. Det var liksom helt nytt 2003 eller när fan det var 2007 kanske. Sen minns jag första gången jag använde Google också tidigare förstås då. Okej, sökningar kan vara bra. Fan, vad sjukt. Men det var ju inte samma grej när Yr kom, den här norska väderappen. Ändå var ju känslan som att nu skriver de om boken för vad en väderapp kan vara.
Det var så mycket grafer och detaljer, eller hur? Det var ju bra.
Men det var ju kanske bara bullshit alltihopa. Finns det en bluff att syna i liksom yr.nu? Kan man shorta yr.nu?
Men är det för att också att Yr är norsk, då man känner spontant att vädret är mer komplicerat i Norge eftersom det är liksom ett kustland på ett annat sätt, eller hur?
Om de bemästrar vädret så är de bättre än vi. Ja, det kanske faktiskt. Kanske det som är hela förklaringsmodellen.
Men jag ska bara nämna den där drömmen om dåligt väder. Den är inte så vanlig. Oftast är det ändå att man tittar in och säger, men nästa vecka ska bli trevlig. Men just nu har du varit ett mode där du hela tiden rapporterar för mig att han fortfarande kallt och grått. Men så är det. Man ser om sitt eget jävla hus hela
tiden. Vi ska
säga
att vi kuskade runt i Sverige i helgen. Det var väldigt, väldigt kul. En bonus var att vi träffade så jävla många poddlyssnare som kom fram och pratade om vad podden betyder för dem. Det var så jävla kul. Det kan vi säga.
Nej, rörande. Måste säga att det var rörande. Och jag tror att gav oss skjuts att försöka göra ett bra avsnitt idag. Det vet man inte om
det man lyckas. Det vägde ju också upp för fiaskot i Båstad.
Jag måste säga, det var det jag skulle berätta om. Det var ändå fiaskot och fiaskot. Vi var alltså i Båstad, denna stad.
Men det var en stund i Båstad där liksom marken... Ibland njuter man av när marken försvinner under fötterna. Ibland är det hemskt. Jag har pratat med dig tidigare om min panikångestattack i USA för kanske... Inte vet jag, 7-8 år sedan. Jag sitter och ser, jag tror att det är filmen The Big Short, apropå att shorta då, att satsa mot appen yr.no. Men jag sitter och ser den filmen och blir övertygad om att någon ska komma in och börja skjuta i lokalen. Så jag blir så jävla rädd, så jag liksom flyttar runt mig själv i lokalen. Så här, längst fram till höger, då kan jag snabbt springa ut ifall någon kommer in och vill skjuta. Men å andra sidan, kommer han in här, då skjuter han ju mig först. Då sätter jag mig längst bak till vänster och så pågår det där. Sen käkar jag pizza efteråt och känner att bordet faller rakt genom jorden av ångest. Lite liknande var det när vi står inför människor dessutom i Båstad.
Ja, jag ska säga så här att vi är ju, eller jag ska säga vad det gäller det här med alltså paniken när marken öppnar sig. Det kan ibland vara njutbart om det så att säga du som gör något pinsamt och jag står bredvid, eller hur? Du har kan njuta också om jag så att säga trampar i klaveret. Mm. Men den här gången så var det ju du som trampade i klaveret och jag liksom, men då kändes det även som min mark öppnade sig. Det kändes som att du för en kort sekund liksom nästan förstörde våra karriärer.
Du bygger förväntningar nu.
Nej, men okej, inte de. Men det är väldigt, väldigt...
Men för dig och mig, inför de här trevliga människorna som har tagit sig till biograf där vi ska stå och svamla om filmen, så känns det som att marken öppnar sig när jag får feeling och försöker variera mig i de här snackar man gör inför filmen.
Ja, men jag tror vi måste ge lite bakgrund här ändå. För tycker jag ändå, i Båstad så är det då på det sättet. Där har man en liten biograf som heter Skala. Du och jag har ju alltid varit väldigt kluvna inför Båstad. Det är ju...
Minst sagt.
Då, ja, men jag tänker egentligen är det ju somrarna i Båstad. Jag har varit där några gånger, men det är när svinen från Stockholm kommer dit och det här uttjatade fenomenet att de liksom vaskar champagne. Det kanske man inte gör längre, men det är ju ett jävla liksom, det är ju kukmäteri liksom.
Men vi pratade för många, många år sedan om att när du var där och skulle köpa en silltoast, så stod det på griffeltavlan inte silltoast utan silla toast, för man skulle få den här skånska känslan, silla toast. Visst, den kostar 350 spänn, men det är fortfarande liksom provinciellt och lokalt alltihopa. Det är inte alls förknippat med liksom turister från Stockholm, eller så appellerar man till dem.
Är det inte också, det är väl där, eller det är väl i för sig ännu mer i Torekov med det här med att man går runt i badrock i stan. Men det finns mycket
förhålla sig kluven
att
till
såklart
det, ja.
Dissa med Båstad. Samtidigt så att säga, originalbefolkningen, de som bor där året om, de måste man omfamna.
De har inte gjort något.
Nej, de flesta har väl inte gjort det i alla fall. Men många så livnär sig naturligtvis på de här vidriga Stockholmarna. Det är snarare bra kanske. Men på då Skala biografen så är det så att vad heter det? Den sista resan är på väg att bli den största filmen någonsin där. Vi har redan slagit en man som heter Ove, tror jag. Det är så här Mamma Mia som ligger före eller någonting. Ja. Men vi kommer ju dit. Känslan är lite som jag sa, lite bystämma och att vi är liksom inbjudna för att föreläsa eller något. Jag har aldrig varit med om det där, du vet. Det stod någon Renault 4 blå, de hade visserligen då, men som de hade hyrt in. Och det var väldigt kärvänligt.
Solen sken, men inte på ett varmt sätt. Så det var härligt. Solen skiner, men det är inte riktigt våren. Så det är fortfarande biobefrämjande.
Känns det inte ens som att det var 1957 eller någonting? Mm. Alltså, förstår jag menar, det var ju ett Sverige som Jimmy Åkesson skulle gå runt där med liksom en ståkuk där.
För att det det finns en härlig serie på SVT Play som heter Fotbollens historia. Jag tycker inte namnet är så jävla bra.
Jag är väldigt sugen på den serien.
Fotbollens historia låter...
Det är rakt namn.
Ja, det är rakt, men det lurar en att tro att okej, det ska då börja med någon jävla kelter.
Stenålder.
Ja, som spelar med något avhugget huvud från någon jävla liksom romersk soldater. Nej, men det är ju inte det, utan det är det första avsnittet handlar om fotbollsspelaren Tobbe Nilsson och hans då svajiga psyke som Sven-Göran Eriksson kommer att ta hand om med hjälp av idrottspsykologen Willy Railo. Det är väldigt gripande att se Tobbe Nilsson som blev en gigant med IFK Göteborg, tog dem till EFA-cup-vinsten 82, men dessförinnan var proffs då i Eindhoven eller vad det var, där han blev petad väldigt tidigt. Han var då ett löfte, SVT Sporten åker dit och pratar om hur känns det att vara petad, och det är så jävla naket när han säger så här: jag har så dåligt självförtroende nu, så jag är bara tacksam över att jag är petad. Jag vill inte spela, jag mår för dåligt. Det är liksom så jävla ovanligt att på slutet på 70-talet se en idrottare uttrycka sig så. Det var så jävla, jag rekommenderar det starkt, det var så jävla fint avsnitt. Men då kommer det också in lite historia då, förhistorisk fotbollskuriosa. Och då den svenska fotbollstruppen under apropå gamla fina Sverige bara. Den svenska fotbollstruppen, OS 1912 i Stockholm, Vet du hur många enheter de drack på hotellnotan under turneringen? Alltså nu dricks det ju 0,0 enheter när svenska fotbollslandslaget åker till turneringen.
Alltså under hela turneringen då?
Ja men hela, det var ju inte så stort. Turneringen kanske pågick en vecka bara för det var ju så få lagmän.
Men vänta nu. Men jag hänger inte på 1912, sa du det?
OS 1912,
ja. Ja men vadå, då ska vi säga att det var liksom 10 dagar kanske. Det var 6...
Nej, en vecka tror jag. Det var väldigt få lagmän.
Det var alltså 20 spelare som drack åtminstone... Inte vet jag, kan det vara 1000 enheter?
2300 enheter drack de under. Det var någonting med den siffran som var så, jag garvade liksom högt när jag sa att kolla på det. Att svenska truppen drack 2300 enheter under OS-turneringen. Det är gamla fina Sverige.
Varför att inte tala med många cigg som rökte också, naturligtvis. Ja. Men, nej, men det var någonting, det var liksom, det var ett Sverige som kändes väldigt ofarligt där inne i Båstad. Så det var också roligt att han som jobbade där, mycket trevlig man, man såg att de även hade, det var ju lite så här Markurellsigt val på godisutbudet, förstår du, Markurells vadköp. Det var liknande, men åtminstone att bridge blandning är då storsäljaren där inne. Mm. Och det hade Jimmy också gillat, ska sägas. Ja. Men det är inte deras fel, men det var vänligt, det var trevligt och vi mådde bra när vi gick in där. Det måste jag verkligen säga. Det var något väldigt härligt i hela situationen naturligtvis.
Inramningen,
med vind.
Ja men det, vet du vad, det är lite grann som man är liksom som mest sårbar när man har medvind. Det är som att ishockeylag sägs ju alltid vad som är sårbara när de har haft numerärt underläge, en spelare mindre, så kommer spelaren in, nu är de lika många på planen, då slappnar de omedvetet av lite grann och då är det risk att motståndarna utnyttjar detta och gör mål. Det är lite samma sak när man står där ute, man morsar på människor glatt, solen skiner, det är typ 4 journalister framme till oss. Vi känns som liksom John F. Kennedy som åker runt i primärvalen 1960 i USA. Man är liksom, man skakar hand, man hälsar på barn. Det är liksom en känsla av att man, ja, det är en farlig känsla av momentum som liksom inte är bra för.
Vet du vad, jag hade kunnat liksom, i 2 år hade jag kunnat åka runt från stad till stad om det alltid var så där, eller hur?
Ja, jo,
hallå.
Vad hade det gjort med?
Man hade, ja, men blivit... det orkar jag inte tänka på, men jag hade velat göra det, så får vi se vad det hade gjort. Men det är då också en biograf som har, jag tror varje år arrangerar någon slags Bo Widerberg festival och delar ut någon slags Bo Widerberg stipendium. Väggarna där inne är ju då mer eller mindre tapetserade med gamla planscher då, Elvira Madigan och Mannen på taket och allt,
ja,
det här.
Du, och när vi då står där inne och jag ser de här planscherna så känner jag också...
Så får du feeling.
Ja, men jag känner väl också att jag vill briljera lite grann med lokalkännedom och man liksom vill strössla...
Och vill få till ett skratt.
Ja! Och kuriös kunskap, preskriberad inbillar jag mig. Så jag säger då, ja, lustigt med alla de här planscherna med Bo Widerberg-filmen. Fantastiskt filmare förstått. Men...
Du slänger ut en fråga är vad du gör.
Ja, stämmer myten... att Bo Widerberg, medan han fortfarande var gift, blev så förälskad i en gift kvinna, alltså inte sin egen fru då, utan en annan kvinna, att han började stalka henne och tältade här i Båstad i den gifta kvinnans trädgård när hon vägrade göra slut med sin man och bli ihop med honom. Så han liksom helt enkelt bestämde sig, jag belägrar den här trädgården och tältar här tills du blir min. Stämmer det? Och då säger du som skämt, ja, lustigt, vi har nämligen Bo Widerbergs änka här i publiken och väntar i ett skratt. Men det kommer liksom inget skratt. Och sen säger mannen som har biografen, ja, det stämmer faktiskt, Bo Widerbergs änka. Anke, visst är du här någonstans? Och det är någonting med det. Alltså det här har ju skrivits om en bok som någon DN-journalist har skrivit, den stora biografin om Bo Widerberg. Det är ingen hemlighet.
Kanske, nej. Och det hade gjort värre om du hade bara hört hörsägen. Men det var någonting där inne jag kände, okej. Det var ju så trevligt här. Mm. Här sitter denna vänliga kvinna, lite till åren kommen givetvis. Ja. Ja, har tagit sig till Skalabiografen för att se vår film.
En trevlig film.
Ja, och då står han där, den långe, gapige regissören, och påminner henne om hur svårt det var att
skrävlar med liksom kuriös kunskap. Precis, en skröna om den omöjliga mannen hon levde sitt liv med. Och för att dra ner garv. Det var någonting med det. Men hon var ju, det ska sägas ändå, du sprang ju fram till henne.
Jo,
och
det hade väl du kunnat gjort, ja. Men även om jag vinnlade
henne. Jag hann inte, ja. Jag har aldrig sett dig. Du var liksom som Usain Bolt i startblocken när du...
Jo, men jag tänkte någon av oss, jag förstår inte att du inte gick fram och sa ursäkta.
Nej,
mig.
Men det var ju också, jag kände mig väldigt väldigt dum när jag hade sagt det där. Och hon, vad är oddsen att hon sitter där? Det är liksom inte klokt att hon är i lokalen.
Nej, men du lärde dig en läxa kanske.
Ja, jo, kanske. Men man kan ju inte... Ja visst, man kan inte bli helt slätsruken ändå. Men, visst,
men det,
ja,
var någonting med det där, som att även att han, den är mycket trevlig då, skalamannen, han sa ju, det är lugnt. Men jag såg i hans ögon att det kanske inte var så lugnt som han ville få det till. För det är klart, hon blir ju uthängd där som en loser på ett sätt.
Eller samtidigt, så det var också, folk kanske tänkte, ja, den där mannen kan inte vara lätt att leva. Alltså, det var väl också en känsla av empati i rummet.
Jo, men hon kanske inte vill. Hon har slagit sig
ner. Hade hon fått välja så kanske vi inte hade tagit upp det. Nej, men jag visste ju verkligen inte att hon var där.
Men, okay. Nej, men du lärde dig en läxa.
Ja, visst, så var det. Så var det verkligen. Den sitter i.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och nu har våren kommit. Man säger ju så och har sagt så länge, men nu verkar det ändå vara på det viset. Fredrik, du som är då i Sverige, det kliar i vårfingrarna, och hos svenska folket är det ju då hos Dressman som man hittar linnekostymen, linneskjortan och linnebyxorna som man ska bära då vår sommar.
Man kan ha det här till allt, det är alltid snyggt. Det är ju någonting, man går omkring på gatorna nu. Det är liksom folk, alltså folk sitter och mår så jävla bra. Jag blir nästan liksom avundsjuk. Hur kan man må så förbannat bra av att det är vår? Men det gör folk, för de får sitta i sina kläder de har skaffat för våren och får äntligen bära dem. De får visa sig utomhus i ett ljus som i bästa fall är smickrande för dem då. Och jag menar, är det här en bra kostym, linneskjorta? Varför inte? Det är någon sån där, vissa grejer tycker det är lite bökigt att gå och köpa kläder. Att du får en linneskjorta i en bra size till en från Dressman, perfekt present ju. Och linne passar ju på alla. Just nu har Dressman dessutom 30% rabatt på alla kostymer, så gå in nu på Dressman, dressmann.com, eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressman.
Jag måste säga, det var någonting härligt i hela den här resan. Skåningarna är liksom redan så jävla självgoda, som de behöver liksom inte i någon form, även om de inte bryr sig om vad man själv säger. Men det är någonting med att bilar i Skåne som ger en liv, eller hur? Det är liksom helt, det finns inga, nästan inga kullar eller någonting. Man bara flyter fram. Det råkar också vara bra väder i Skåne en del av tiden.
Men det är nästan som att befinna sig liksom, en av de mest terapeutiska aspekterna med att spela golf är ju att man är i någon slags Teletubbies land. Man är omgiven av böljande gröna kullar. Det är någonting med det är, alltså, på samma sätt som att det kommer att göras undersökningar om yr.nos genomslag i Sverige, så borde det göras undersökningar neurologiskt vad de här gröna kullarna på en golfbana gör med en som människa. Det är väldigt vilsamt, även om spelet må vara piss. Men det är samma sak att bilar i Skåne, tänker jag. Att det är de här böljande gröna.
Och skåningarna förtjänar inte riktigt Skåne. Nej. På något sätt. Och jag kan nästan, när jag åker där, så kan jag också förstå varför då den svenska högern har då, förutom liksom i arbetarklassen Malmö, så har den liksom Skåne i sitt grepp, eller hur? Det är väl liksom, det känns som liksom den svenska rasismen började i Skåne, eller hur?
Ja, men allt börjar väl i Skåne och andra sidan, eftersom det ligger längst ner. Allt flyter väl upp.
Ja, men just det, men allt det är klart att när det är så lätt att scenografera upp en plats så att den påminner om det gamla Sverige. Mm. Det är liksom en parkeringsplats utanför en gammal biograf i Båstad.
Det säljs bridgeblandning där inne och det är en Renault 4 utanför. Det känns som att det är nästan 1912 och svenska fotbollslandslaget ska ligga 2300 enheter. Det är så gammaldags och härligt det känns.
Ja, vet du vad det är? Skåne är ju en grogrund för Expressenlöpet Kör ut dem, eller hur?
Det här var en undersökning som gjorde 1990, tror jag, eller något liknande. Det var en kortlivad chefredaktör. Hette han Erik Månsson?
Så hette han nog, det stämmer nog.
Han då, det är mycket snack om invandring. Nu tar vi in för mycket, tar vi in för få. Vi gör en undersökning. Och då publicerar de den. Ja, men svenskarnas inställning är väl vadå? 58% tycker att vi borde bli av med dem. Och då skrev han då bara på löpet: kör ut dem. Vilket var väldigt kontroversiellt. Det kanske bidrog till att han
det stod väl snart någonting efteråt under så tycker svenskarna, antar jag.
Jo, eller? Jo, men det är som det alltid är. Det var någon löpsedel om dig i veckan också. Där det stod Filip Hammar om succé. Och så var det lite små bokstäver. Och så stod det bröllopet. Så det ser ut på håll som att du säger Filip Hammar om succé bröllopet. Vilket är väldigt kul för mig, eftersom jag vet att det här bröllopet inte kommer att bli av, som vi har pratat om tidigare i den här podden, med alla dina wedding planners i Berlin.
Det ska också andas att jag har ett dyrt bröllop också, naturligtvis.
Ja, verkligen. Läs allt om sättet han vräker på pengar på det här bröllopet. Men det stod egentligen med de här små förrädiska bokstäverna som det alltid är på löpsedeln: Filip Hammar om succé, filmen, Fredrik, pappa Lars och det kommande bröllopet med stora bokstäver. På samma sätt var det så här: kör ut dem med jättestora bokstäver, och så stod det med små bokstäver, typ då svenska folket i en ny undersökning och så vidare. Men det blev ju, känslan blev ju att Expressen i den stunden signade off på VAM, vitt ariskt motstånds liksom strävan efter att ut med invandrarna. Så det blev ju jättekontroversiellt.
Ja, och då, och när man står, det är inte så att jag står och tänker på den löpsedeln när jag är i Skala, för då, när jag är på Skala-biografen, för då njuter jag ju bara av att det är liksom lite bystämma.
Ja, vi kan inte utesluta att Anki, att Bo Widerbergs änka, när vi, hon satt där och vi stod och skrävlade på scenen, då tänkte hon kanske, kör ut
dem. Ja, men det kunde hon.
Kör det, ut dem!
Så kan det vara. Men det, men håll med om det, det är ändå att det är, känns som att butikerna är småla, liksom mindre i Skåne. All, folk cyklar mer. Det här med att man går i bader och det är ett ofarligt Sverige. Barn kan liksom gå, vara ute hela nätet och känna sig trygga. Det är liksom känslan. Men
människor som går med badrock genom stan är inte rädda för terrordåd. Så är det ju, eller hur? De känner sig trygga.
Människor som går, alltså 87% av alla människor som går i badrock på stan hävdar att de röstar på Moderaterna, men röstar egentligen på Sverigedemokraterna.
Vet du vad? Det är jag inte så säker på. För människor som,
nej, är det bara rå?
Människor som går med badrock, ja, men de är ju förmögna människor i Torekov och Båstad. De röstar ju, de behöver ju inte Sverigedemokraterna.
Nej, de har liksom aldrig interagerat med en rasifierad person.
Det finns ingenting att köra ut för dem. Det finns ingenting att köra ut för dem, för de har inte sett
köra dem. Ut, vi har väl allt vi behöver och lite till här.
Det finns väl ingenting att klaga på. Vi har ju allt.
Men det är ju det, att bridgeblandning är så stort antyder också någonting ideologiskt. Jag vet inte vad
ja,
det är, men det,
jag är beredd att...
Visst är det också förföriskt. Det är det.
Ja, men när man sitter i bilen, du rafsade åt dig en centerrulle och en bridgeblandning. Det var ju inte så att vi satt och svamlade och orerade om det gamla Sverige. Vi rev upp den på väg mot nästa stad och sen satt man och goffade i sig den här bridgeblandningen, men man mådde ju på ett undermedvetet plan bra av att man åt en bridgeblandning.
Men det fanns det liksom det fanns ju också liksom Ramlösa typ på flaska. Det var ju inte så att de hade en hel prime kyl där inne heller. Nej. Hade, eller hur?
Nej, det fanns inga drycker påkomna eller uppfunna på 2000-talet fanns det där inne. Allt var liksom 1960 eller tidigare.
Känns det, var att det skulle ha stått ett sockerdricksträd där utanför där barnen själva fick plocka.
Och vad har barnen för hårfärg?
Ja, de är ju vita så inåt helvete. Blonda barn. Ja, ja, men så är det. Och det är inte Skala-biografen i Båstads fel, eller den underbara mannen som heter det. Eller
nej,
Anki Bo Widerbergs fru. Men det är, har inte med politik att göra. Det är också den svenska småstaden. Eller hur? Det är det man känner. Det är inte så att man längtar tillbaka med det. Men det är ju nästan exotiskt. Det är som att gå på en djurpark, eller hur?
Ja, men det är som att gå i barndom för dig och mig lite grann också. Ja,
men vad fan, Köping har aldrig sett ut så där.
Nej, men bara vi kommer till mindre städer, för att vi kommer själva från dem. När vi återvänder till dem, oavsett nästan var det är, så ser vi ju tillvaron genom ett mer rosa tintat filter än vad vi egentligen borde göra.
Fast jag ser det också genom ett bridgeblandningfilter när jag kommer till Båstad, för vi var ju faktiskt i Skövde exempelvis.
Ja.
Det finns ju inga gemensamma nämnare mellan Skövde och Båstad. Skövde känner jag mig mycket mer hemma i. Mm. Vi gjorde en intervju med tidning där. Och det är som folk säger ibland om människor som vuxit upp då i tuffa städer. Nu ska jag inte komma till Köping här, men vad var det de sa? När Zidane hade skallat Materazzi så var det väl någonting att Zidane kan...
Man kan ta Zidane ur småstaden, men man kan inte ta småstaden ur Zidane.
Man kan ta Zidane från Marseille, men man kan då aldrig ta Marseille från Zidane.
Ur Zidane, men Marseille är ju ingen småstad, men det är en tuff stad då, och förorten och så
vidare. Ja, men det är det man säger, människor som är väldigt präglade av var de kommer ifrån, och jag tror att man någonstans blir man är lite mer bekväm. Det är så här, det är lite att man sträcker på sig när man är i Båstad, eller hur? Man kollar den sista gången i liksom backspegeln för att se så håret ligger okej. Innan man hoppar ur bilen.
Ja, men det är sant. När man hoppar ur bilen i Skövde så beter man sig inte så, men man beter sig lite så när man hoppar ur bilen i Båstad.
Vet du vad? Överallt i den här resan så har du väl varit ganska liksom vårdslös när det har kommit till att parkera.
Ja.
Dels för att vi har varit stressade, men du har ställt dig på någon liksom gågata.
Nej, så länge du inte parkerar på handikappplats, då tycker jag då kan man stå och inte en fara för andra
enda
människor.
Enda gången du parkerade lagligt så att säga, perfekt i en ruta. Det var utanför den här lilla kyrkan i Båstad.
Jag stod hiskeligt parkerad under alla andra 19 stopp vi gjorde, för att det var så tajt med tid. Men jag menar, trycker man på den här varningssignalen så det blinkar om bilen, då antyder man till en eventuell liksom ordningsman, att jag är på väg tillbaka, jag bara är och hämta någon.
Jag vet, men det kan vi, det är ett gammalt trick, men liksom i Skövde rullade du upp och parkerade liksom precis vid dörröppning till en partybutik på gågatan.
Ja, men jag stod inte i vägen, jag blockerade inget.
Nej, men det var ju ändå så här, men i Båstad så rullade du försiktigt in och liksom.
Jo, men det fanns också en uppenbar parkeringsplats där, jag kan inte hela.
Jo, men jag säger, ja, det är inte bara en tillfällighet vi gör det här. Men när man kommer till Skövde så är det mer att man är på mammas gata igen. Det finns någonting, ja, så här ser det ut. Vi skulle så här, en viss typ av människor som säger, åh, vad deppigt det är här. Det är inte alls ovanligt att människor från Stockholm säger den typen av saker. Jag säger inte att det är världens trevligaste stad, det är inte Köping heller, men det är vad det är.
Det är rakt.
Så här
det
ser
är
det
rakt,
ut.
Ja.
Och därför tycker jag, det är många gånger så vill man, det är, ja, på grund av filmen inte mycket att säga om det.
Men
utan
det är väl också det att Båstad är liksom, det finns vissa städer som är förföriska, kulissiga.
Har du någon gång det parkerat, finns, liksom, rullat in långsammare i en parkeringsruta på.
Ja, du överdriver det här lite grann nu.
Nej, men jag vet,
det är inte som att det gick i kyrkan.
Nej, men man närmar sig. Man tittar sig bara, ja, här, liksom, här glider man inte bara in och liksom ser ut hur som helst. Så är det ju. Men då i Skövde så tycker jag det var spännande då, för att, ja, vi har blivit intervjuade en hel del och så blir man då plåtad av olika fotografer. Oftast går det jävligt fort. Fotograferna är liksom, de känner att de är utsläpade på ett uppdrag. Pang, 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 så tar de en bild, ibland framför själva då bioplanschen, ibland bara på någon, liksom, någon gågata, och det är inga krusiduller, ingenting, liksom, det är ingen, inga parter som är involverade i den här, liksom, i det här eventet att bli plåtad anstränger sig. Varken du och jag eller egentligen fotografen, eller hur? Det är bara, nu river vi av.
Nej, det är liksom en transaktionsstund där alla inblandade tänker att om det här är överstökat på en minut så är alla nöjda och glada. Men det är väldigt sällan fotografer släpar med sig någon sån här fondvägg eller liksom tänker att det här ska vara lite Avedon-inspirerat. De vet ju, det är för lokaltidningen, det ska vara rakt,
ja,
och rent.
Och då i Skövde så, när vi kommer dit så har vi en liten lucka, och då beslutar vi oss, eftersom det är för tidigt på dagen, vanligtvis går vi och tar en öl när vi har en liten lucka, men nu så går vi då och ska käka en kebab. Och det, när man är i städer av Skövde size så behöver man liksom inte leta länge. Det finns ju kebaberier överallt. Det finns ju inte ett ställe som serverar Silla toast, så att säga. Nej. När man är i Båstad så tar det lite längre. Ja, men vi har ett ställe som har lite smörrebröd där nere. Det är gott. Det finns ju inte, det finns väl någon kebaberia där, men det är inte liksom, det är inte på samma sätt. Men så går vi in där, sätter oss, jag beställer en kebabrulle och du beställer en kebabtallrik, tror jag. Och då följde den här mycket pigge, som ändå är liksom pushing 60 kanske, fotografen, som borde vara lika trött och liksom nollställd och likgiltig som alla andra.
Avtrubbad, ja.
Han ser någonting. Jag tycker att det här är en av de bästa bilderna som har tagits med dig och mig nu så här i efter. Han ser, Filip och Fredrik är på plats i Skövde. Och sen sitter, för jag tänkte, varför sitter han här och tar bilder på oss när vi äter kebab? Mm. För vanligtvis skulle han ta, ingen mat i munnen, och vi ställer åt sidan bara i. Men han tar då en bild där vi käkar då kebabtallrik och kebabrulle. Och bilden som publiceras är liksom när vi båda har, i princip, jag har väl liksom kebabrullen nästan i munnen.
Ja, det är nästan så att du deepthroatar dig själv. Och, men det är någonting med det som är liksom,
jag väldigt, liksom ser bakis ut trots att jag faktiskt inte är bakis.
Nej, vi ser verkligen, det är två vattenlik som sitter och käkar kebab, varianter av kebab. Och någonstans,
jag tyckte
är
det var fantastiskt.
Ja, fantastisk bild.
Ja, men det var så här, det var vaket av den mannen att göra.
För det var den väldigt sannaste bilden som har tagit på oss. Som, du vet, det är ju som det är också. Det är klart att en bild när du och jag, två vattenlik, sitter och käkar kebab, kan ju inte illustrera nya säsongen av Alla mot alla på Discovery eller på HBO Max eller vad den heter. Det går ju inte. Utan då står man i en kostym och räcker ut händerna och säger, nu är det en ny säsong och så vidare. Men de senaste 10 åren så är det den sannaste bilden som har tagit.
Ja, men, eller om det är en lokaltidning i Båstad, hade liksom, om fotograferna hade skickats ut och sagt, ja, det här är bilderna jag har, då hade ju den mannen fått sparken och bilderna hade ju bränts. Se till att ta bort dem. Så där får det inte se ut när Filip och Fredrik är i Båstad.
Men skulle motsvarigheten, fotografen i Båstad, den sannaste bilden där hade ju varit att se när jag liksom finjusterar min parkering utanför kyrkan så att den ska bli exakt rätt.
Liksom bredvid en Range Rover samtidigt, ja, som jag står och kallpratar med liksom SAS förre koncernchef, eller hur?
Ja, precis så var det.
Ja. Nej, men det var någonting med Skövde av den. Man kände så här, Men jag tror att omedvetet så känner man sig mer hemma där. Och man bara säger ja. Och så är det liksom trevliga människor som har med sig. Liksom, jag kan ändå känna sig jävla mycket med det. Någon som har en gåva till er. Sen helt utan anledning så får man en, liksom en kvarting whisky av någon. Som då var glad för att du hade svarat på ett mejl till honom. Jag vet inte, jag blir så jävla rörd som gång. Det vill jag verkligen säga till alla er som lyssnar. Att det, kan, alltså, det är svårt, man kan inte gå runt och tänka på att den här podden betyder något. För då är det rätt lätt att...
Då är det över snabbt. Om man blir uppfylld av den inbillade betydelsen, då blir man liksom...
Frågan är vad som är värst, det eller bara börja åka runt i Båstadssamhällen. Det är nog ännu farligare att stå och skaka folk.
Människor som köper myten om sig själva. Som, vet, det räcker att vissa människor är ändå mottagliga för det. De får beröm av en människa, så tänker de att den där människan tycker så om mig. Då tycker nog alla människor så om mig. Och det är liksom inte samma. Men vissa är så jävla benägna.
Visst var det så att när vi kom till Båstad var det nästan som att man ville raga och liksom hitta ett ställe man kunde raka sig innan man gick ut.
Byta kalsonger.
Ja, innan den där lilla mysiga liksom ett gäng människor hade samlats vid
för en bystämma.
Och det var så här killar i, vad heter det, titlest?
Ja, golfkläder. Hade det varit 400 år sedan så hade den där bystämman liksom gått ut på att klubba igenom 6-7 häxbränningar eller någonting. Men nu var det en trevlig liten biostund.
Det är också så, liksom, Gud, det här är en av anledningarna till att man inte ska tro på Gud. Det är ju att när vi kommer till Skövde, ja, då är det svinkallt och regnar. När vi är i Båstad och du parullar in där,
ja.
Så känner man att det är vårens första dag. Det är så jävla självklart.
Gud är på bra humör i Båstad.
Gud är på Båstads sida. Det borde han ju inte vara. Han borde vara på Skövdes sida.
Ja, gör vi alltså Skövde och Båstad till två diametrala motsatser. Och det är kanske det. Ja, de är väl det.
Ja, men de är ju det. Eller så köper jag. Men så det som jag tyckte var väldigt härligt på den här resan är då att din dotter Juni dök upp i lördags och åkte med oss under ett dygn.
Hon blev portad från lägenheten för att hennes syster hade middag för massa kompisar och fick hon inte vara där, hade ingenstans ta vägen riktigt. Alla hennes kompisar var upptagna, så hon hängde då med oss ett dygn av den anledningen. Det är inte så att hon tycker det är kul att åka runt.
Helgens lilla X-faktor, eller liksom det vi alla väntade på, det var ju då att Pella, din äldre dotter, skulle ha fest för 27 tjejer, eller hur, i den där. Och både jag och Joni satt ju och hoppades att lägenheten skulle bli trashad.
Ja, någonstans. Verkligen, ja.
Det var den känslan. Tyvärr blev det väl inte så, antar, utan allting gick bra. Mm. Men Joni var med, och hon är ju en trooper också, måste jag säga, för att hon då tvingas se oss. Eller tvingas, hon hade ju kunnat sitta kvar i bilen, men det är inte heller så jävla
hon
kul,
gjorde ju det, för efter ett tag sa hon, vet du vad, för vi besökte kanske 6 biografer under hennes tid. De 3-4 första var hon ju med in och tittade. Efter det så sa hon, jag kan sitta kvar och vakta bilen.
Men sen var hon med på den sista i Helsingborg då, när vi var där. Och det var väldigt speciellt, för att vanligtvis går vi in före filmerna och så snackar man lite, och sen drar man som en avlöning. Inte för att man vill sticka
man
från stan.
Man har bråttom till nästa plats.
Ja, och att man också inte heller riktigt vill möta människor som kommer ut ur biografen. Jag är medveten om att många tycker att den är bra och fin, men det känns lite då som att man står och väntar på att få rygg.
Ja. Man är mest en stor hov.
Ja, ja, den dagen man börjar göra det också, då är man ju riktigt illa ute. Men nu blev det så, eftersom när den första visningen slutade så skulle vi då gå in i biografen igen för att presentera ytterligare en visning. Och jag måste säga, det är det. Joni får ju liksom, för det första är hon ju ett Stockholmsbarn, så hon har ju inte, det är nyttigt för henne att se Sverige. Det
var kul när hon sa, hon var så golvad över att det var fint. Varför hör man aldrig om att det är fint i Helsingborg? Hon tyckte så här, jag har aldrig hört talas om att det är så fint i Helsingborg. Nej, men det finns faktiskt vackra platser ute i landet.
Ja, men det ser ju, det liksom ser ju ut så, men det var när jag och du, så var det så att man åkte någon gång per år till Stockholm, och då var ju det spännande. Man glömmer, men för en riktig innerstadstjej som växer upp i Stockholm,
15 år gammal, ja, precis.
Då har ju liksom Helsingborg liksom en lika stark effekt på henne som Stockholm hade på en själv, fast på, ja, på liksom annorlunda sätt. Men hon gick runt, det var nästan som att hon tänkte, just det, finns ju städer i Sverige. Det finns verkligen städer här i Sverige. Tyvärr var hon inte med i Skövde, utan hon var ju med på den finare delen av resan. Men det som är intressant är när man står där, och det här var ju liksom 20:30 på en lördag. Jag menar inte att Joni inte har sett fulla människor, för det har de redan gjort, även om bara är 15 år. Men det som de finns ju runt omkring, men det är lite är kul. Det är ändå, det här är 20-30, så börjar det närma sig någon slags liksom vuxennöje att gå på bio. I alla fall på vår film.
Ja, men det var ju också så att där vi stod i den här gallerien i Helsingborg så fanns det ju en O'Leary's, det fanns bara runt omkring. Och det välde då ut, det var verkligen så att det välde ut ett gäng i vår ålder ur någon av de här barerna.
Det var det jag skulle komma till här, för jag tänker att när man då, mina barn är lite för små än så länge, men det är klart att du så att säga inte uppar och liksom uppmanar din dotter att börja dricka i tid som vissa.
Det får hon göra när hon vill.
Ja, men som vissa, liksom, vissa föräldrar nästan gjorde när man växte upp i Köping. Då var så, gå in och ta lite av mitt hembrända och så vidare. Utan så här, hon får göra det när hon vill, men du skulle väl uppskatta om det kanske hon väntar några år med det. Det är ju oundvikligt, men så kan det ske. Och då menar jag så här, det är viktigare för att det ska bli på det sättet att hon inte börjar för tidigt, så är det viktigare att hon ser så att säga den mörka sidan av alkoholkonsumtion egentligen.
Ja, alltså, precis. I den mån man vill att de ska vänta så är det ju bra med de här skräckhistorierna.
Ja, precis. Det hon då bjöds på istället.
Ja, det var faktiskt någonting i hästvägen jag tänkte på.
Ja, men det var
alltså, ja, men det är inte ofta människor i 50-årsåldern skriker, och nu är det liksom triggervarning här, men de skriker typ så här: "Woo! Jag är så jävla full!" På ett jätteglatt sätt. Alltså det gjorde man ju när man var 16.
Hon var ju ljus som kom.
Det var ju det som var unikt. Och du vet så här, vi sa till Jon, hon kom ju fram och pratade om, vi ville att vi skulle gå med på en syntfest. Nu ska vi på syntfest. Jag är så jävla full och glad och ljus. Och vi sa till Jon att så här kan berusning bli. Det här är liksom den positiva aspekten av drickande. Men vi var också öppna med den här kvinnan som var så här full. Att om två enheter kan du också snea, Joni. Då kan man snea, och då innebär det att man har druckit för mycket.
Ja, jag vet ju inte efterspelet. Jag vet ju inte vad som hände. Jag höll på att säga ramla, för det gjorde hon inte alls. Dansade ut från då Murphys, tror jag det här stället heter, eller något i den stilen.
Alltså,
med sin man och sen ett annat par, tror jag.
Hennes man sa inte flaska ju.
Nej, men, såhär, men jag har aldrig...
Han levde i skuggan av den här kvinnan.
Det snackades ju tidigare, det är du som har sagt det här. Jag vet ju inte om det stämmer, men att då författaren Per Hagman greps.
Det här är verkligen en myt då, men det finns ett, ja, precis, tidigt 90-tal.
Att han greps han av polis på Hultsfredsfestivalen
92,
och han hade då enligt uppgift då tagit ecstasy, och poliserna som väl var trevliga då tar Hagman
och
till en
och liksom dessutom lite lyhörda och på alerten.
Ja, och Hagman, alla vi som har träffat Hagman vet ju att han är en mycket mild individ, eller han har en mild individ som så här, har alltid, han har ju gillat livets god åtminstone.
Ja, och skrivit mycket om det också, verkligen. Ja,
senast vi träffade honom, var det inte så att han drev en liten ostronbar på Marstan?
Ja, men det är alltid, är inte riktigt varningstecken typ.
Nej, om man det var det inte alls. Vet du vad det var för bar? Vet du vad det var för bar?
Nej.
Pastissbar, var det inte det?
Ja, det är också ett varningstecken. Men många människor som gör det, sådana här pop-up-barer på Marstrand, det är ju människor som vill bara ha en ursäkt och dricka hela sommaren.
Men Marstrand
sommaren.
Är väl också förföriskt?
Ja, det är lite bostadskt.
Jag önskar att, jag vill att, att vår film ska visas i Marstrand också på något sätt. Och att man också vill åka dit och bli förförd av bridgeblandningarna.
Ja. Men myten var då i alla fall att polisen sa så här: okej, du är påverkad av ecstasy, kan vi få filma dig så att vi kan visa i skolorna effekten av ecstasy? Och enligt myten då, så var ju då Per Hagman så påverkad av ecstasy att han gick med på detta, för han var ju inte vid sina sinnens fulla bruk.
Får man göra så?
Ja, det känns ju jätteoetiskt av polisen att göra detta, men det är då den seglivade myten som vi då förvisso spär på är.
Han blev en informationsfilm, en avskräckande informationsfilm.
Ja.
Fast samtidigt så undrar man kan ju tänka sig om man, när Per Hagman rörde sig på krogen, kändes som att han alltid hade ett leende på läpparna. Så jag undrar, hur avskräckande var det där? Det har jag ingen aning om.
Nej.
Men skulle man då göra en film, menar jag, som är från någon slags lobbyister som promotar alkohol.
En oavskräckande film för ja, alltså, skolbarn.
Ja. Jag tänkte verkligen att Joni stod med ett leende på läpparna och tänkte, ja, där och då skulle hon kunna lämnat oss och liksom försöka leta upp en människa som kunde liksom köpa ut åt henne. Det var det för
så
sent
där
på dagen,
som så kvinnan som skriker "Woo, jag är så full", så som hon mår på väg till sin syntfest, så vill jag också må.
Jag tror att det var den mest perfekt fulla människa jag har sett på flera decennier.
Ja, men
det var
så här, har en människa någonsin träffat mer rätt i sin fylla än vad hon hade gjort? Det var liksom,
nej, men hon är perfekt kalibrerat. Men jag undrar då,
fanns det, upplevde du att henne, hade hennes kille ett litet oroligt skimmer i ögonen att det här skulle...
Jag tycker inte det heller.
Nej, man hoppades lite i det. Man letade efter det här skimret.
Ja.
Oron, men den fanns liksom inte. Tänk om hon är bäst i världen på att dricka.
Men det var liksom ett skolboksexempel på hur kul det kan vara att vara full. Man har ju lust att säga till Jonas här, det är inte så lätt att kalibrera fylla. Det är liksom...
Nej, det ska du veta. Det hon har liksom förfinat under decennier av drickande, det kan du inte räkna med att du ska liksom kunna uppnå direkt. Det här kräver träning.
Hon borde ha pris. Ja. Hon borde ha Bo Widerberg-priset i Bås.
Jag skulle fråga henne, är det okej om vi gör en oavskräckande skolfilm om hur det kan vara att dricka? Det var någonting...
Ja, men jag skulle vilja så här, nästa gång du dricker, om det är så här du blir full, då vill jag vara med. För då är det så här, då känns det fanns ju noll mörker. Oh. Hon störde ingen utan hon spred glädje. Hon sa, hon liksom nästan woo, då blir det syntfest, vill ni följa med? Det var någonting med henne som bara, det var bara så unikt. Vi är denna vecka sponsrade av Finnair och vi pratade i förra veckan om klass och service, något man verkligen uppskattar när man flyger, och det får man ju då hos Finnair. Låt oss, Fredrik, lyfta fram Finnairs app som underlättar resandet redan från bokningen.
Den fyller ju då i all info automatiskt när man bokar. Perfekt när man reser mycket, och det första du ser i appen, det är check-in, kanske det viktigaste då innan resan. Sen har du dina digitala boardingkort i mobilen, och behöver du addera en väska, välja säte eller kanske ändra något i bokningen, så gör du det i appen och slipper kontakta kundservice. Man kan bara föreställa sig vilken tid man sitter i de här telefonköerna. Det här är enkelt, smidigt och tidseffektivt. De är otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. Vi säger därför stort tack till Finnair.
Vi är denna vecka sponsrade av Blocket, och låt oss, kan verka lite dystopiskt men tycker ändå det funkar, prata om dödsbädden. Vi kommer ju alla ligga där en dag och reflektera över våra liv, och vi kommer då ångra många saker, bland annat att vi inte köpte den där drömbilen som fanns i våra tankar under så många år.
Ja, men kanske den där opraktiska sportbilen då som var en dröm från barnsben, sen blir man vuxen med barn och så får man inte köpa en sån där bil, men man skulle fan bara ha gjort det så att man inte ångrar det när man ligger där. Då, för på Blocket finns då bilar för alla, med Sveriges största utbud av bilar till salu från privatpersoner som såväl bilhandlare. Gå in på blocket.se/bilar
och köp drömbilen på Blocket. Vänta inte, så kan man då bocka av den på dödsbädden i alla fall. Det tackar vi Blocket för.
Vi är denna vecka sponsrade av DPJ Workspace. Det är din partner då för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. Köper du en stol eller ett bord eller vad det nu kan vara i år, 2024 alltså, så har du garanti till och med 2034. Vilket innebär, Fredrik, hur många års garanti då?
Det är 10 års garanti, det är ett decennium. Kan man säga något annat än att de vet att det är hög kvalitet på sina grejer? De har otroligt mycket snygga och bra produkter. Allt ifrån snygga designstolar till belysning och lounge-möbler. Alltså ett komplett utbud, helt enkelt, med riktigt schyssta grejer. De ska hålla länge, det ska vara snyggt och det ska funka bra för alla typer av behov som finns. Och har man funnits sedan 1995, som DPJ har gjort, så kan man sannoliken sin grej. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost, som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla, och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter har den en långvarig smak.
Läs mer på nikoniqo.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Vi säger stort tack till Syn. Däremot vill jag återvända till vår resa då. För när vi då, det här var före Helsingborg faktiskt. Det var vi var i Göteborg, och så skulle vi presentera några visningar även där. Och så bodde vi på Gotia Towers. Och i då, som är de här två stora tornen precis vid Liseberg, eller hur?
Är det inte tre?
Det kanske är tre torn. Ja. Det må så vara. Men det är ett hotell som vi har varit med oss länge. Man har varit där nere på bokmässan. Mm. Det var där du fick vakta Leif GVs resväskor, va? I en timme.
Första gången jag träffade honom, han sa, passar du min väska här just nu? Och så tänkte jag, han går väl på toa nu då? Sen liksom kom han tillbaka. Vadå, en och en halv timme senare kom han tillbaka. Och så, då hade jag ju stått där. Liksom plikttroget mot honom. Jag tror faktiskt jag aldrig hade pratat med honom då innan.
Du har det där i dig. Det är som när vakterna sa till dig på Spybar samma sak, eller hur? Att du såhär, nu får du...
Ja, men jag var svinfull på Spybar. Jag var liksom 25 år gammal kanske. En vakt kom fram. Hur full är du då? Ja, ganska. Stå kvar här. För det blir en bråk i baren. Stå kvar här, så kommer jag dela med dig sen. Så sprang jag bort det här bråket i baren. Det var mycket mer akut. Sen glömde jag bort mig såklart. För jag gjorde ingen större fara mot någon där jag stod. Och sen så upptäckte han mig kanske 3 timmar senare, så kom han fram: vadå, står du här fortfarande? Ja, du sa ju att jag skulle göra det. Ja, då är du så jävla full, då ska du ut nu! Och så skickade han ut mig på gatan. Så det var liksom ett misslyckat krogbesök på så sätt. Men en avspegling av den liksom benägenhet jag har att låta mig bli styrd av auktoriteter, som med GV.
Det hände lite grejer där också, för jag minns ju hur vi var där. Det här var inte så länge sedan. Vi var där av någon anledning. Vi hade väl kanske möten eller någonting. Och vi var där på en fredag, tror jag. Nej, lördag morgon var det här. Och vi mötte då folk i den här hissen som går upp till det här Heaven
23,
ja. 23 eller vad det heter. Ja, som är den här restaurangen där de då har liksom Sveriges största räkmackor och så vidare. Det kan man väl köpa, ingenting konstigt med det. Det är väl bra att rida på liksom räkvågen.
Lite spare me läge på det.
Ja, men det är sådär. Men det som vi reagerade på då, att vi hamnade i hissen med ett gäng kvinnor i kanske liksom 50 plus åldern. Och de var så jävla uppspelta. De hade väl liksom redan...
Vet du vad? Rät linje från dem till syntfestkvinnan i Helsingborg. Det var samma ljusa,
ja,
berusning.
Det var, och de här var liksom lite äldre. Men det spelar egentligen ingen roll. Men det känns ändå, hon syntkvinnan var ju i vår ålder. För det är liksom 80-talssynden. Mm. Det vi växte upp med också. Ibland tänkte man såhär sliding doors. Borde vi gått dit?
Ja, eller? Men Joni var inte så sugen på syntfest. Det var, vi kan ändå luta oss.
Men hon kunde väl vänta till bilen. Hon kunde vänta till bilen.
I 4 timmar.
Bara, ja, men jag har gått in där i 10 minuter. Och bara se vad som hände. Men då vet jag, då är det en kvinna som då har köpt biljett och en dunderhelg utan männen, mm, vilket jag fattar, väntar då, och själva klon på den här
helgen,
det är då att de ska se, ja, det är att de ska se då Ledin på Rondo,
ja, det är bra att du säger det. Jag var rädd att du skulle säga att de skulle se Ledin, för det är viktigt att meningen lyder de ska se Ledin på Rondo. Det är liksom de tre orden är väldigt viktiga att de sägs ihop. De ska inte bara se Ledin, de ska se Ledin på Rondo, för det blir, ja, det, ja, en extra liksom berusningsassociation kring det. Ja, Ledin, det är det, han, på Rondo.
Och det här var ju liksom när Ledin typ, ja, han har väl fyllt 70 då. Han firade väl det i Globen. Men det är någonting med, han är ju liksom Sveriges äldsta sexsymbol. Sen vet jag inte om liksom unga kvinnor är så kåta på honom. Men det är någonting med honom som är helt unikt. Han har liksom, det är en ren sexighet och den är ofarlig. Om man liksom skulle kunna tänka sig att liksom
Marilyn Manson på Rondo, det har inte samma,
ja, men kan. Eller Jeff Bridges. Jag menar, Jeff Bridges kan ju vissa tycka är sexig. Han är liksom plus 70. Jo, men han luktar ju liksom svett och bor på landet. Ja. Men Ledin har ju någonting som, ja, men det var ju en väldigt uppsluppen stämning. Det var ju verkligen... De har ju liksom sällan varit så glada över att liksom männen inte var med på något sätt. Eller han symboliserar...
Ja, men det här var ju flera år sedan. Det här är ju, eller hur?
Ja, men han var väl 68 då, skitsamma. Det är så, han är nu 72 eller någonting. Men de illustrerade någonting du brukar säga ibland på våra visningar. Det här med att du har läst någonstans att vid 65 års ålder så stänger männen dörren och kvinnorna öppnar den.
Lite mer livsbejakande och liksom benägna.
Ja, men de där, den jag önskar att män, för om män, om nu ska stereotypisera totalt och gå på klischéerna, ska man säga, om ett gäng män åker till Holmenkollen för att se liksom 5 milen, då är de ju ändå liksom lite sura hela helgen, förstår du? Det finns ju inget. Nej. De tjoar ju och skimmar inte. Nej. Över att de ska få se det här loppet, utan det är någonting när de drar iväg. Alltså jag tror Sveriges lyckliga, nu är han väl inte där längre, men annars är Sveriges lyckligaste människor var de vi träffade i hissen, som skulle ta en räkmacka och ett järn innan Thomas Ledin. Så är
Ledin
det.
Men, på Rondo, om detta är flera, det är 5 år sedan kanske.
Ja, men i anslutning, ska man säga, det här då, det var, där vi bodde, och i anslutning till de här Gothia Towers så ligger väl det som är åtminstone liksom Sveriges, det måste väl vara Sveriges kändaste mässhall, ja. Eller med, man pratar om Älvsjömässan, ja. Men det är något, ja. Men när vi var där, och det snackades ju redan, vi tyckte att det gick lite trögt med försäljningen, och då sitter man desperat och försöker hitta anledningar till det. Det kan vara vädret. I det här fallet då, så blev vi plötsligt, vi äntligen nådde vi fram till varför det tog sån tid att sälja biljetter till de visningarna på Bergakungen, denna stora biograf. Det var när någon sa, men det är liksom, jag vet vem det var som sa det. Det var ju alltså Kasper Jarnebrink. Det är nästan, det ser ut som en tanke på något sätt. Hans brorsa,
ja.
Alltså Arvingen,
ja, vi träffade honom, ja.
Ja, han berättade för oss då att, ja, det är öl- och whiskymässa.
Mm.
Det var ju som att liksom poletterna bara rasslade ner då. Alltså, ja, det är klart att det,
men
tar
det var,
mycket.
Men det fanns också något, det fanns något institutionaliserat över alla människor vi sprang på som var besökare till öl- och whiskymässan. De trodde ju att hela Sverige var på den här mässan. De tänkte så här, det kan väl inte visas filmer samtidigt?
Ja, men en stor del av Sverige var där.
Nej, well, var liksom några tusentals liksom. Lika många som enheterna, jo, ja, som fotbollsgruppen, ja, drack 2012. 2300 människor. vad vet jag. Men det var ju inte så att hela Sverige var på den här mässan. Men
känslan är väl alltid, vad händer?
Jorden snurrar kring öl- och whiskymässan. Det var känslan bland besökare.
Vad händer den här helgen i Göteborg? Ja, då är det inte Filip och Fredrik presenterar Den sista resan på Bergakungen, utan det är öl- och whisky mässa. Och det var speciellt för de flesta då, eller de kapitalstarkaste människorna på mässan i alla fall, alla var väl inte kapitalstarka, de bodde då på Gothia Towers. Så att de, när man kom ner då på morgonen.
Jag snackade med en man, jag skulle hämta ut någon bil eller vad fan det var. Och så stod, han kommer fram till mig, han var kraftigt brusad, klockan var då 9:45 på morgonen. Och säger, okej, du har dragit igång tidigt eller? När tog du första enheten brun sprit, frågar jag. 7:30 på morgonen. Alltså det är liksom, det är det latent tyngsta supandet vi har. Folk pratar liksom om, du vet, midsommar i Rättvik eller Sweden Rock. Men det är just att det är den här tunga bruna spriten.
Men det är inte så drängfylligt, tror jag, som Sweden Rock och liksom midsommar på Öland.
Men jag tog promillehalten inne i Gothia Towers under de här
dygnen. Det är långt drickande också. Det påminner om valborgsdrickandet lite grann.
Det är som man börjar ett vasalopp av drickande. Ja, det är liksom
inte, ja, men det är som när folk börjar ta en öl på Arlanda. De behandlar men Gothias reception som Arlandas avgångshall.
Ja, men så var stämningen där. Det var liksom något. Alla dricker också 40% i sprit. Det är liksom inte, det är inte hofft.
Men de hade också med sig eget, för jag tror att det är så. Jag träffade ju en kille då i hissen som var där med sin tjej som såg måttligt road ut. Så hon, det var väl, ja, men det var väl som en man som dras med på Thomas Ledin på Rondo lite. Ja. Och han sa, idag är man inte stark. Och så var det dags för liksom dag två på mässan. Och han, som han sa, var upplägget att först går man ändå mingla lite på förmiddagen, så går man, tar man en dusch och sen går man ner för fyllans skull. Men det som man såg i receptionen var ju där att folk drack för att det också är väldigt dyrt inne på mässan. Och när man blir, många liksom super i sig mer eller mindre panka där. Det var vad mannen sa till mig i hissen. För jag kände inte till det här. Men ganska smart naturligtvis att det kan stå så på någon skylt. Pröva världens dyraste whisky. Och så kostar en centiliter liksom 4000 spänn. Eller någonting i den stilen. Och är man då redigt berusad. Och man är på den där mässan. Ja. Då kan man ju få lite feeling, kan jag tänka mig.
Ja, men jag kan tänka mig på samma sätt som att folk åker till Vegas och spelar bort alla sina besparingar. Och åker därifrån ruinerade. Så måste människor lämna öl. Och det är också kul att det heter öl- och whiskymässan. Känslan är ju att det är en whiskymässa framför allt.
Supermässan är det väl lite.
Ja, folk åker ju därifrån. De har ju supet bort hus och hem, några av dem. För att de har liksom dragits in i det här. Drick den här japanska whiskyn för 4000 centiliter. Det är memory for a lifetime. Om man inte placerar den här klunken mitt i en minneslucka, för då är den borta då. Ja,
men det är ju människor som tycker det är bögigt med vin, får man väl lov att säga ändå. Men det som fascinerar mig när jag står där, så tänker man öl- och whiskymässan. Det första go-to-namnet, om man varit en sämre poddare, då hade man sagt någonting om Steffo Törnqvist i det läget, eller hur? För att det finns något liksom. Han är någon slags
arketyp.
Anglofil. Ja, men också någon så här St. Andrews heter väl den här golfbanan, eller hur? Det är liksom väst och liksom nästan ett gevär på ryggen, rävjakt, och sen ska man ta sig en god whisky. De människorna är ju lite för liksom sofistikerade för att befinna sig på den där mässan, tror jag. Eller så har kanske Steffo ett eget whiskymärke, kan jag tänka mig, som han står och säljer där inne eller något. Det mer intressanta är att jag tyckte man kunde se olika typer av människor, och de är absolut inte bara som Steffo. Det finns ju de här killarna som, för det är ju nästan bara killar som tycker det är lite lyxigt. De kanske har, de spelar golf, de har 16 i handicap, eller hur?
Som jag typ, ja.
Ja, men de gör någon resa med gänget ungefär. Du ska väl ut med Jerka Johansson och Olof Lund till Irland, ska ni inte det?
Och Jonas
golf?
Olsson precis, om en månad,
men ni är ju inte, whiskiga alls på det sättet. Men du förstår vilken typ av killar jag menar ändå. Det kan vara sådana som inte, de har inte gjort miljarder på sina hedgefonder, men de jobbar med lite investeringar. De kanske kör,
ja, men det är lite båsta crowden.
Ja, men lite liksom, de är liksom en klass under det. De kanske sysslar med så här, köper och säljer företagsfastigheter i Skövde eller någonting. De har lite feeling, ja, de, ja. Så här, de kanske bara. Men sen tycker det jag tycker är intressant att i samma lokal då så finns då den andra gruppen. Det finns egentligen tre grupper som dricker, tycker jag. Det är ju att det finns de här goterna som är väl mer bourbon-orienterade, du vet. Män med långt skägg som är liksom en liten knut i slutet av skägget, eller hur?
Ja! Jag såg så många sådana. Vad är det? Som du säger, det finns en del lyxlirare som tycker att Steffo är en härlig förebild. Absolut, det är en crowd. Det är en tårtbit på den här whiskymässan. Men de här terrarieaktiga männen som är lite gotiska, långa skägg, alltid knutar i skäggen.
Ja, och de har liksom en boaorm i något slags terrarium där hemma. Men de gillar också whisky. Jag kan ha fel, men det känns som det är mer bourbon orienterat, lite Knob's Creek-gänget.
Ja, men där är vi ju ute på tog. Det vet vi ju inte riktigt. Jag tycker det viktigaste är att isolera.
Jag tror att de gillar, vet vad de gillar?
Menet, terrariemannen.
Ja, de gillar väl Sepultura, är väl kanske deras favoritband, skulle jag kunna tänka mig. En viss...
Jag lyssnade alldeles nyss i bilen på den otroliga låten med bandet Mustache som heter Double Nature. Jag kan tänka mig att de älskar den låten. De känner sig lite som en Double Nature. Ibland är de hemma med sitt terrarium. Vi ska avsluta podden med den låten. Men ibland är de hemma med sitt terrarium, då dricker de inte whisky när de står med ormar, men de är så mångfacetterade och double nature-igga att de rör sig hemtamt även.
In Flames-crowden, känner du till Göteborgs rockbandet In Flames?
Det är lite där... men In Flames och Mustache, det är samma typ av grejen.
Ja, men det är precis, det är liksom rock som inte är 100% tillgänglig. Det är inte Iron Maiden-crowden, utan det är liksom de klär sig liksom, de klär sig svart, de har kanske ormar och de är liksom, de befinner sig då i samma lokal som de här Skövde-killarna som investerar i fastigheter liksom.
Ja, och det liksom uppstår inga bråk riktigt, men det intressantaste är de här knutarna i skägget, att det är så jävla vanligt.
Det känns ju som att de har en mer intellektuell inställning till whisky, men det är inte säkert.
Många alls av de här männen har också, jag tror att det finns en underrepresentation, män som lyssnar på Mustache och In Flames har inte så ofta glasögon, men männen som lyssnar på In Flames och Mustache och har terrarier och går på whiskymässan har ofta väldigt små tunna glasögon också, för att ge dem, som kompletterar de här knutarna i skägget, för att ge dem någon slags ledarskribent i Dalarna aura på något sätt.
Ja, men de ger dem, det är nästan lite så här, du vet, de köper väl rock på vinyl också lite, tror jag, så där.
Ja, jo, det är klart.
Men
ja,
SSM, och då det där är det är ju liksom två crowds som de säkert alltid funnits där, men så tänkte jag, det räcker liksom inte.
Men det är män som aldrig möts förutom på öl- och whiskymässan, då möts.
Men sen finns det liksom en tredje crowd, och då tänker man, är det moderater som dricker whisky? Det kan det väl vara i viss del, men framför allt är det, jag skulle vilja säga, den sista crowden skulle vi kunna kalla för Daniel Suhonen-crowden. Han är ju...
Är det en crowd? Det här är ju ledarskribent, eller en socialdemokratisk politiker.
Ja, eller en politiker. Han har väl
men nu har han väl haft något debattprogram på SVT med.
Ja, men vad det är, att han är väl själva sinnebilden av
intellektuell sosse.
Ja, precis, intellektuell sosse, men också vill förmedla till hela världen att han har ett jättepatos, eller hur? Det är det. Han är ju med det så här,
parat med ett intellekt, men finns det?
Värna om arbetarklassen, ja. Och att liksom, han är liksom en fackföreningskurator, känns det som lite grann. Och han är stilmässigt, är han ju mer besläktad med In Flames männen än med de här andra, eller hur? Det är liksom ett, men det är tjockt skägg, men det är inte liksom, men det har ingen knut där nere.
Okej, okay, så här, jag köper att det finns en man som heter Daniel Suhonen, men finns det en Daniel Suhonen crowd?
Det är liksom vänstermän som under en helg, de känner att de måste någon gång liksom öppna fönstret på vid gavel och liksom kasta ut alla sina liksom moraliska värderingar som de, precis som alla människor i hela världen, har svårt att leva upp till, eller hur? Man kan gå runt och känna, det här brinner jag för, jag är en god människa, men det är omöjligt att vara det 365 dagar om året.
Så för dem är öl- och whiskymässan en moralisk frizon.
Ja, men 363 dagar per år så bultar ju Daniel Suhonens hjärta för arbetarklassen. Mm. Det är någonting han också det är någonting han vill att vi ska tänka, och han har väl liksom det är inget fel med det, men han är också rätt nöjd med vem han är. Förstår vad jag menar? Han känns han är, och han svingar hårt mot liksom socialdemokraterna.
Trygg i vetskapen om att han i grunden har rätt.
Ja, men också trygg i vetskapen att han tror att han har jättebra värderingar i grunden.
Men det
som gläder mig är väl att han också ser nykter på sitt liv på så sätt att han tänker, två dagar per år måste jag få kunna bete mig som ett svin och kasta alla värderingar.
Får jag bara ställa, du driver tesen då att kanske 45% av gästerna är då In Flames och liksom knutar i skägget, men 45% är golfande,
och lite 10% är suhonenska.
Men får jag ändå ställa den högst relevanta frågan, såg du Daniel Suhonen där?
Nej, men jag är inte säker på att han är där. Han är också en människa som så här, han vet att han har ögonen på sig. Han är väl liksom vänstervridna tankesmedja män är det väl, eller hur? De är inte med i partiet, utan de anser liksom att jag gör ett bättre jobb om jag debatterar och granskar partiet.
Och är fri, ja, precis.
Han skulle heller aldrig naturligtvis gå på whiskymässan och behålla några kvitton och försöka lämna in dem.
Nej.
Så det är inte den, det är liksom inte den typen av moral. Men han tycker det är skönt under en helg att få liksom dra lite skämt som är på gränsen. Han är så här, han går liksom inte hela vägen, men han drar skämt som är lite på gränsen. Han orkar inte säga ett ord om fackföreningsrörelsen. Alltså, låt mig bara få dra lite skämt som är på gränsen, dricka min whisky, och sen då på söndag så tar jag upp tråden igen, och då är jag den Daniel Suhonen som vi känner honom. Men det är någonting med det där. De är ju nära han i In Flames männen, så har han ju då potentiella röster för partiet, så att säga.
Ja.
Jag tror att en vinmässa drar inte en lika, säger man disparat, eller vad säger man? En lika,
nej, visst.
En lika spretig. Disparat, spretig crowd. Den gör inte det. Där vet vi ungefär hur de ser ut. Men här har vi ju människor, åtminstone, alltså terrariemännen och Suhonen, visst, de skulle väl kunna umgås, det skulle väl gå. Men de här andra männen vill ju inte, de vill ju inte ta i In Flames-männen med tång, eller hur?
De golfande lyxlirarna, Steph och wannabe.
Jag ångrar, ska jag säga nu, det här är, allt det här är baserat på vad vi såg i receptionen på Gotia Tower.
Ja, vi borde gått in.
Vi vet ju inte hur det såg ut där inne, men jag är ändå ganska säker på att vår analys inte är uppåt väggarna i alla fall.
Nej.
Eller hur?
I den mån det är en analys, jag håller med. Summa summarum fick vi en ganska ljus bild av alkohol under den här resan. Vi drack ju också själva, hade väldigt trevligt, men liksom så här, man såg liksom inga riktigt, klart, var på öl- och whiskymässan 4 på morgonen.
Ja, men det suhonenska drickandet är inte bara ljust, och inte In Flames drickandet heller, och inte de andra heller. Men det var framförallt kvinnan som ville gå på syntfest. Hörrni, vi ska väl säga det också, att Alla mot alla rullar ju vidare.
Underbart, verkligen.
Och det är ju fan, vilken jävla, jag tänker på det, det är så jävla mycket ögonblick bortom tävlandet, så måste jag säga, alltså själva frågesporten. Det är liksom i varje avsnitt är det som en guldkorn där jag, trots att jag var med om det, skrattar rätt ut när jag ser klippen. Och det är fan inte så jävla många program som lyckas med det. Och det är inte vår förtjänst.
Verkligen,
det är
våra underbara tävlande förtjänst. Vi ska också säga stort tack avslutningsvis då, att den sista resan, det här är inte så intressant för människor, men det var härligt för oss att det blev då i helgen den mest sedda svenska dokumentären genom alla tider. Rekordet, om man nu pratar om rekord, det är lite liksom Duplantis-varning på det. Men det hölls ju tidigare av Stefan Jarls underbara film Ett anständigt liv från 1979. Att vi 2024 slår det rekordet.
Han hörde av sig till vår distributör Stefan Jarl och ville komma i kontakt med oss. Jag skriver ett mejl, sen har han inte hört av sig igen. Jag vet inte,
ett väldigt insmickrande mejl skrev du också till honom. Jag läste det.
Ja, men vad skulle jag skriva ett osmickrande mejl?
Nej, men det är därför intressant att han inte ens svarar på det. Vi får väl se om han kommer att höra av sig.
Men se den gärna innan vädret blir för bra, ska vi säga så
verkligen.
Då.
Ta chansen och se what all the fuss is about, kanske. Vi tackar, återigen, underbart att träffa så många av er ute på den här resan. Att ni är med oss är obegripligt. Vi går ut till de smäktande introtonerna. Ett av de svenska, bästa svenska introsarna som någonsin har gjorts. Det är då Double Nature av bandet Mustache. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.